Jag tänkte så gå över lite grann på gemenskapsproblem eller gemenskapsundervisning de sista gångerna vi har kvar nu den här kursen. Det heligas gemenskap. Och gemenskap kan vi ju ha på många olika nivåer, i olika storleksordningar så att säga. Vi har familjens gemenskap. Vi är alla med i olika grupper. Vi har församlingens gemenskap. Vi har den världsomspännande gemenskapen med bröder och systrar i tron. Ut i alla riktningar. Och vi ska både läsa ganska mycket i Bibeln om det här. Med vad gemenskap är och vad det inte är. Men jag tänkte få börja med lite, höll jag på att säga, lite mera personlig undervisning en stund. Något som jag skulle vilja kalla äktenskapet på mitt sätt. Därför att det kommer att innefatta, vad ska vi säga, ja, erfarenheter, tankar och reflektioner. Jag kommer inte att styrka allt med bibelord, utan jag kommer att försöka att peka på lite vägar i det här med äktenskapet. Det är ju så här att det har kommit någon sorts, vad ska vi säga, nästan skrämselande över det här med äktenskapet. I Sverige så brister vartannat äktenskap idag. Och det är vi så plågsamt medvetna om. Många av er är uppvuxna i äktenskap som inte fungerat. Och går ut i livet med en livserfarenhet som så att säga en belastning redan från början. Om inte farsan och morsan klarade upp det här, hur ska jag göra det då? Och vi vet allihopa att i församlingarna så är det också så här. Äktenskapen knakar i fogarna. Och man går omkring med en rädsla. Tänk om det blir galet det här nu. Tänk om det här ska hända mig också. 50% av äktenskapen spricker och de övriga 50% haltar på båda benen. Vi behöver ett litet stycke tro, mina vänner. Därför att om inte vi har en tro på äktenskapet som institution, så går vi in i någonting som vi är dåligt utrustade för. Ska du springa omkring och be för sjuka, så vet du vid det här laget att det är inte så dumt att ha lite tro för förbön för sjuka med i bagaget. Men om du ska gå in i ett äktenskap, så är det ganska bra att ha lite tro för ett äktenskap i bagaget. Ja, det är en bra förutsättning. Det finns ett annat stycke tro i det här sammanhanget som också är viktig. Många av er är inte gifta. Och då går man ständigt omkring och gnager på den här frågan: kommer jag att bli gift? Den börjar man med så där i 13-årsåldern och sen så håller man på att köta med den tills man blir gift. och kanske man gör det ofta under omvänt förtecken. Jag kommer antagligen inte att bli gift. Så har vi den negativa bekännelsen igen. Det är så viktigt att vi ständigt håller upp för oss själva att det här med äktenskapet, det har Gud hittat på. Det är Guds uppfinning. Och det innebär två saker. Det innebär att det normala är att du blir gift. I Guds ögon är det normala. Likaväl som vi kan säga att Gud vill hälsa för alla, så kan du också i princip säga att Gud vill äktenskap för alla. Det kan du ha som en grundförutsättning i ditt liv. Därför att då vet du att du har en bundsförvant i din längtan. Och när du vet det, så har du ett hopp. Och det hoppet kan växa till en tro. Och det hoppet och den tron får dig att gå tillväga på ett annat sätt än du skulle göra om du liksom bara tänker att ja, Undrar om det någonsin blir av det här. Och jag tycker det finns ett så intressant vittnesbörd i Guds ord om att Gud verkligen vill det här. Och det ska vi läsa i första Korintierbrevets 7:e kapitel och 7:e vers. Det är vännen Paulus som berättar om sig själv, den kringresande ungkaren. Och han sitter inte och säger så här att jag skulle ju gärna vilja vara gift och ha det mysigt och en liten vråd dra mig tillbaka till och så vidare. Och egentligen är jag ganska putt på Gud för att han aldrig ordnade det här åt mig, utan han har tvingat mig att resa runt så här. Nej, han säger något helt annat. Helst vill jag att alla levde som jag. Är det en lycklig eller olycklig man som säger så? Han måste vara väldigt glad. Han unnar alla att ha det lika bra som han, ogifte Paulus. Nå, men det är väl inget bra tecken på att Gud vill att vi ska bli gifta. Jo, han säger så här. Men var och en har fått sin särskilda nådegåva från Gud. Den ena av ett slag, den andra av ett annat. Så han säger så här. Jag är inte gift och jag tror inte jag kommer att bli det. Men jag har fått något som är mycket bättre. För Gud, han är så fantastisk. Att om han sätter sitt normalfall ur spel och kallar mig till någonting annat, så ger han mig något som jag älskar högre. Alltså, det här ligger i Guds hand, hela det här problemet. Och antingen kan du räkna med Gud som en bundsförvant. Du har alla möjligheter att be trons bön över det här. Och är det så att Gud ger dig en kallelse som gör att detta icke kan realiseras i ditt liv, så kommer för det första Gud att tala om det för dig. För det andra kommer han att löna dig för att du avstår från den förmån som han har skapat för din räkning. Så efteråt ska du inte sitta som en förgrämd människa som tycker att livet har aldrig börjat, men nu är det i alla fall slut. Utan du ska säga, helst vill jag att alla hade det lika bra som jag. Men det funkar ju inte, för någon måste ju också sätta barn till världen. Så länge denna världen består. Kvinnosakskvinnor brukar få något mörkt i ögonen när man talar om det här med revbenet. Men faktum är ju att vi som accepterar det här med revbenet, vi måste ju säga det att äktenskap, det är så finurligt. Det är bara det att Gud passar ihop två bitar som har hört ihop hela tiden. Och det är ju så vi ska se på det här. Att det är någonting så otroligt naturligt. Det är två bitar som hör ihop i Guds skapelseplan som Gud också sammanfogar till ett. När vi talar om äktenskapet så, och liksom ska tala om de, vad ska vi säga, problem eller de hinder och svårigheter som är till för att övervinnas i det här sammanhanget, så kan vi ju urskilja så att säga två stadier i det hela. Problem ett, att bli gift, och problem två, att vara gift. Och låt oss ta det första först. Att bli gift. Det är ju inte det enda problemet. Alla gamla Hollywoodfilmer får oss att tro att bara slutkyssen kommer så är saken klar. Men det vet vi ju, det är den inte. Men naturligtvis är det ett ställningstagande i livet, detta att gå och gifta sig. Och jag har ibland gjort den reflektionen att tack och lov att jag var ateist när jag gick och gifte mig. För det var antagligen enklare än att vara kristen och gifta sig. Därför att många som verkligen hängivet vill tjäna Gud känner ett sånt ansvar i det här med utväljande av rätt partner och allt detta, som man nästan säckar ihop inför det. Och man kanske till och med sneglar på hedningarna med lite avundsjuk och tänker att ja, de har det ju mycket lättare på många vis än vad vi har. Men det måste ju vara något fel när vi tänker så. Livet måste ju vara lättare för oss som har Gud på vår sida. Det måste alltid vara så. Djävulens problemlösningar gör ju aldrig livet lättare. Det är ju därför det knakar så i alla äktenskap. Men vi måste se lite grann på vad som kan vara rimligt i de här sammanhangen att förvänta från Gud, hur vi ska samspela med Gud. Vi ska börja med att titta i Predikarens bok, det 5:e kapitlet. Vi läser de 2 första verserna. Var inte obetänksam med din mun och låt inte ditt hjärta förhasta sig med att uttala något ord inför Gud. Gud är ju i himmelen och du är på jorden. Låt därför dina ord vara få. Ty tanklöshet har med sig många handa besvär och en dåres röst har överflöd på ord. Vi fortsätter. När du har gjort ett löfte åt Gud så dröj inte att infria det, till dårar har han inte behag. Det löfte du har gett ska du infria. Det är bättre att du ingenting lovar än att du gör ett löfte och inte infriar det. Låt inte din mun dra skuld över hela din kropp. Det här med ett löfte inför Gud, det är något väldigt viktigt. Och vi minns hur det var i Gamla testamentet när Josua erövrade landet. Jag kommer att tänka på det nu. Vi ska se om vi hittar det. Jo, det är Josua-bokens 9:e kapitel. Där kommer ett folk som heter Gibeoniterna. Och de ser vilka framgångar Josua har i erövrandet av Kanaans land. Så tänker de så här, vi har ju ingen chans. Hur ska vi göra? Jo, de kommer på det finurliga knepet att de ska binda Josua med ett löfte. Så att de kommer klädda i säck och trasor och säger det att vi är flyktingar långt ifrån, skulle vi kunna få hänga med dig och vara dina tjänare. Ja, det går ju utmärkt, tyckte Josua, som inte misstänkte att de hörde till de folk som skulle utrotas. Så han gav dem ett löfte inför Herren utan att betänka vad det var han gjorde och utan att fråga Herren till råds först. Och när det löftet var givet så kunde han inte ta tillbaka det. Jag hittar nu inte den texten, men så småningom, när David kommer på tronen, så utbryter det pest i landet. Därför att David, han vet inte riktigt vad det beror på. Och låter fråga Herren. Och då får han till svar profetiskt att Saul hade låtit slå ihjäl de här gibeoniterna så småningom. Därför att han tyckte det, att det var ju ganska pest att de fick bo där i landet. Det skulle de ju inte göra. Men då hade han alltså åsidosatt det löfte som, Josua hade gett till gibeoniterna. Och för den skulle det utkrävas en hämnd, en rättvisa. Andra Samuelsboken, bravo. Kapitel 21. Utmärkt. Ja, just det. Där läser vi från början. Andra Samuelsboken 21. Men under Davids tid uppstod en hungersnöd, så var det, som varade oavbrutet i 3 år. Då sökte David Herrens ansikte. Herren svarade, för Sauls och hans blodbefläckade hus skulle ske detta, därför att han dödade gibeoniterna. Då kallade kungen till sig gibeoniterna och talade med dem. Men gibeoniterna var inte israeliter utan en kvarleva av amoréerna. Och fastän Israels barn hade gett dem sin ed, hade Saul i sin nitälskan för Israels barn och för Juda försökt att nedgöra dem. David sa nu till gibeoniterna, vad ska jag göra för er? Och med vad ska jag åstadkomma försoning så att ni välsignar Herrens arvedel? Gibeoniterna svarade honom, vi fordrar inte silver och guld av Saul och hans hus. Inte heller har vi rätt att döda någon man i Israel. Han frågade, vad begär ni då att jag ska göra för er? De svarade kungen, den man som ville förgöra oss och som hade onda planer mot oss för att vi skulle bli utrotade och inte mer äga bestånd någonstans i Israels land. Av hans söner må 7 utlämnas till oss så att vi får hänga dem inför Herren i Sauls, Herrens utvaldes Gibea. Kungen sa, jag skall utlämna dem. Han gör så och hungersnöden tar slut. Ett löfte. Det här är ett väldigt starkt vittnesbörd om vad ett löfte är. Och när Jesus säger i tal ska vara ja och ja, nej, nej. Och vad därutöver är, det är av ondo. Halva löften som man inte infriar eller löften som man aldrig menar någonting med är någonting förskräckligt i Guds ögon. Och det är ju det här som vi så lätt dignar inför när vi står inför tanken att man skulle vilja bli gift. Och då infinner sig, tror jag, för många kristna någonting som jag skulle vilja kalla beslutspanik. Och den i sin tur tar sig uttryck till sist i obeslutsamhet och uppskjutarmentalitet. Men löftet som du ger när du gifter dig, det är ju inte till för att göra det hela krångligare för dig. Utan det måste vara en del av Guds välsignelse. Och det ska inte vara någonting som får dig fullständigt i panik och som gör det så svårt för dig att det här blir någonting oöverstigligt. Utan vi måste ha en tro för att äktenskapet är någonting som kan fungera. Vi är så präglade i vår tro för äktenskapet av de erfarenheter som världens barn har gjort. Eller erfarenheter som sådana kristna har gjort som aldrig har tillägnat sig Guds kraft. Jag skulle vilja säga så här, äktenskapet är ett underverk. Du ska aldrig vänta dig något annat. Lika mycket ett underverk som helande eller inre upprättelse eller profetia eller vad som helst. Äktenskapet är ett underverk. Och det är alltså så att om vi inte lever i, ska vi säga, en situation där Guds underverk kan utlösas. Om vi så att säga har ett sken av Guds fruktan men inte vill veta av dess kraft, då ska vi också räkna med att äktenskapet blir en ganska risig bit. Och det här med att ställa ut livslånga löften blir då också en ganska omöjlig situation. Du kan inte ställa ut ett löfte, ett äktenskapslöfte, så att säga baserat på din egen förträfflighet eller din egen kapacitet eller vissheten om den andres enorma förmåga att klara av ett äktenskap. Därför att egentligen är ni bägge två odugliga när ni gifter er och kommer alltid att vara det i er själva. Men om du ser varje gott fungerande äktenskap som ett Guds underverk, så blir det genast lite enklare för dig. Det är ingen konst för Gud att göra underverk, för det första. Och för det andra så har du en fullgod förklaring till varför det är så få äktenskap som fungerar. Konsten att vara gift, det är konsten att inte stå i vägen för Guds underverk, så att säga. Och på det sättet så kommer vi så att säga in i samma situation här som så ofta annars när det gäller att vara beroende av Guds kraft. Och därför är detta ingenting som behöver så att säga leda till någon beslutskramp. Utan detta är en utmaning som måste få leda oss till att frigöra tro i våra liv. Och det gäller naturligtvis lika mycket för den som idag lever i ett risigt äktenskap. Det är också en utmaning till din tro. Att förlösa en tro för att någonting ska kunna bli annorlunda. Ni, mina kära vänner, ni vet ju att min specialfavoritperson näst herren i skriften, det är hemmasonen. Jag tycker han är så intressant. Jag återkommer gärna till honom. Och där han står där hemma på gården, besviken på sin pappa, så kan man ju se så många komponenter i hans besvikelse. Bland annat denna. Att det här var en man som aldrig kunde besluta sig. Lillebror, han som stack hemifrån, han hade lätt för att besluta sig. En dag ville han hemifrån och han stack hemifrån. En dag ville han tillbaka hem och då gick han tillbaka hem. Det var väldigt enkelt. Och han hade den erfarenheten i sitt liv att han hade alltid en mycket välvillig far, till och med när han gick hemifrån. Det var inget knussel och inget bråk, han fick ut sitt arv. Men den obeslutsamme hemmasonen, han som gick och stirrade på varje beslut tills det blev så stort så att det blev ett oöverstigligt hus. Han som ville hemifrån och inte vågade gå hemifrån. Han som ville vara hemma men aldrig kunde ta sig samman att verkligen tjäna där hemma med glädje. Han hade hela tiden den erfarenheten att det här var något svårt. det var något svårt att vara kristen. Och han hade också den erfarenheten att han fick aldrig ut någon välsignelse från fadern. Jag brukar ibland säga så här, om du har en båt och ska segla med den, så har du ett roder på den där båten, och vitsen med rodret är att du ska kunna styra. Men för att du ska kunna styra båten så måste den ha lite fart. Det spelar sedan ingen roll åt vilket håll båten går, bara den har lite fart så kan du alltid styra. Är ni med? Det kallas för styrfart. Och jag tror att ett stort hinder när det gäller att gå in i äktenskap för många, det är att den här heliga obeslutsamheten är så vanlig bland Guds folk. Av rädsla för att göra något som är fel gör man ingenting alls. Och så får man ingen styrfart på skutan, utan den ligger bara och driver. Och då kan den aldrig komma någon vart. Och då blir man till sist besviken och säger, ja, det här kommer ju aldrig någon vart, jag har aldrig kommit någon vart. Och vad är du för en Gud som aldrig låter mig komma någon vart? Och Gud säger, ja men starta motorn. Så ska jag ta hand om rodret sen. Men det spelar ju ingen roll åt vilket håll jag vrider ratten när du inte har motorn igång. Därför är det så här, har jag förstått. Jag har ju samtalat med många kristna som kommit upp i medelåldern och citat aldrig blivit gifta, slut på citatet. Och som levat i stor grämelse och besvikelse över det här. Och man kan undra lite grann, hur kan det bli så här när Gud vill att folk ska bli gifta? Konstigt. Det visar sig ofta att det här är människor som aldrig haft styrfart på båten. Men det menas inte att du ska springa och besluta dig för första bästa. Men om du känner att det här är ditt problem, så måste du ägna dig åt vad jag kallar för beslutsträning. Du måste börja att lägga om, så att säga, hela stilen på ditt liv. Om du är en sån här som ständigt skjuter upp allting, ständigt väntar med allting och ständigt håller på och grubblar dig gul och blå och fördärvad över vad som är rätt och vad som är fel. Som jag brukar säga, om du ska ta ost eller prickig korv på mackan. Så är det nästan bättre att du hugger till med prickig korv, även om det skulle vara fel med prickig korv. Bara du får lära dig att besluta dig. Därför att om du inte kan fatta beslut i det lilla, hur i all sin dar ska du kunna göra det i det stora? Det är en väldigt vanlig orsak till ogifthet, om jag får använda det uttrycket. Att man aldrig vant sig vid att fatta små beslut. Och så står man här och knäar inför det stora beslutet. Det oåterkalleliga livsavgörande beslutet, och tänker, det här pallar jag aldrig för. Ni undrar på det. Och det kan vara så att detta är problemet i ditt liv idag. Och då får du tänka så här, att ja, okej, jag lägger det här med äktenskapet ett litet slag på hyllan. Och nu ska jag börja med lite tyngdlyftning istället, så att säga, för att öva upp musklerna här. Beslutsmuskeln måste övas lite grann. Och du kan öva din beslutsmuskel i den trygga förvissningen om att du är i Herrens hand när du gör det. Om du fattar felaktiga beslut är inte hela världen, bara du vänjer dig vid att besluta dig. Lösningen på hemmasonens problem är ju inte att han sticker ut i världen, han också. Det ska inte behövas. Men lösningen på hans problem, det är att han inte går och surar för att han inte får en killing, utan det är att han går och tar sig en. Han får börja fatta beslut hemma där han är. Han får börja ta ett ansvar för sitt liv. I det lilla först, för att kunna ta det i det stora sen. Men någonstans måste man börja. Och är det valet mellan kaviar och ansjovis, så får det vara där du börjar. Men någonstans måste du börja. Och vänta dig inte att du ska kunna fatta beslut i de stora tingen, om du ständigt tillåter dig själv att leva i en sorts bekvämt vankelmod inför de små besluten. Därför vankelmod är på ett sätt bekvämt. Skjuta upp är bekvämt. Det kan vara mycket mer utmanande mot ens ängslan och bekymmersmentalitet och oro att börja fatta beslut i det trygga medvetandet om att somliga av dem kommer att visa sig vara fel. Ändå är det en bättre väg. Jag tror att det finns få kategorier människor som går omkring och är förlovade år ut och år in, som kristna kan vara ibland. Och när man träffar på sådana här som har varit förlovade i 7, 8, 9, 10 år och undrar, ska det aldrig bli något av någon gång? Det är ofta kristna som gör på det här sättet. De skjuter upp och de skjuter upp och de väntar på ett lägligt tillfälle och så vidare. Lösningen är naturligtvis inte att springa och gifta sig pang, bom, brak. Va? Det måste vara mognad och balans i allting. Men jag är ute lite grann efter den heliga obeslutsamheten som jag tror är ett stort hinder för många. Därför att det är bekvämt för dagen att skjuta upp, även om det är bara att spara problemen till imorgon. Men idag är det alltid bekvämt med allting. Det är bekvämt att slippa ta itu med de här problemen idag också. Att slippa se sig om i världen efter någon som kan vara lämplig att dela sina livsöden med. Men det stora problemet, har jag förstått för många, det är tanken på att jag ska ju vandra i anden. Och Gud, han har en plan för mitt liv. Och nu är det ju så viktigt att jag inte springer och sumpar den där planen. För tänk om jag gifter mig med fel person och Guds hela fantastiska planläggning går i stöpet. Så det är ju väldigt viktigt här att jag väntar på citat den rätte, slut på citatet. Och att det måste vara någonting som Gud nästan knuffar in mig i, så att jag vet att det här är rätt. Det tror jag också är en bit av den här heliga beslutspaniken. Man väntar på den rätt och den rätt och den rätt. Ibland, vet du, träffar vi människor som blivit på ett alldeles underbart sätt ledda in i ett äktenskapsförhållande. Och man prisar Gud. Det kanske handlar mycket om att du ska ha ett tro för att Gud kan leda dig och vill leda dig in i ett äktenskap. Men jag undrar om det är hela svaret på frågan. Därför att jag tror också att överhuvudtaget, när vi talar om vandringen i anden, så handlar det ju inte bara om att varje sekund liksom lyssna in Guds vilja. Jaha, nu säger Gud att jag ska gå ner och köpa 1 kilo socker, då gör jag det. Och nu säger Gud att jag ska tanka bilen och då gör jag det och så vidare. Det finns ju så massa saker som vi gör själva. Och meningen med vandringen i anden är ju att vi ska växa till full mognad. Inte att vi ska bli sprattelgubbar. Alltså måste vi förvänta så här av vandringen i anden, att den är någonting som kanske i början är ganska detaljerat. Gud säger det ena och Gud säger det andra. Så småningom så är det min erfarenhet att det blir mindre och mindre vägledning på många punkter. Därför Gud räknar med att när du har vandrat tillräckligt länge med honom, så ska inte han behöva tala om varenda småsak för dig. Utan han räknar med att ditt tankeliv så småningom ska börja fungera ungefär på samma sätt som hans, och då kan du tänka ut själv. Och det är ju hela tiden det går ut på. Du ska bli lik Gud. Och därför så finns alltid, även från början, i detta med vandringen i anden, finns alltid ett stort spelrum för ditt eget initiativ, trots allt. För din egen vilja. Vandringen i anden är inte till för att krossa din vilja, utan för att upprätta den. Och nu det här med obeslutsamheten och detta att börja fatta beslut i sitt liv, också med risk för att ibland göra fel. Det hör med här på något sätt. Det är en bit av skolningen till mognad. Det är så väldigt lätt att man halkar in i den här gropen att man ska vara spiksäker på allt innan man fattar ett beslut. Och man tror att det är så front. För jag vill aldrig göra några misstag. Men om du aldrig gör några misstag, så kommer du aldrig lära dig något. Därför är det så ofta på misstagen vi lär oss, trots allt. Så det ska alltid finnas ett utrymme för misstag i våra liv. Och det finns alltid ett utrymme för vårt eget beslut och vår egen bedömning i allting. Också när det gäller att gå in i ett äktenskap. Detta som ju kan upplevas som det mest oåterkalleliga av alla beslut i ens liv. Också där måste vi räkna med att det ska finnas ett stort spelrum för ditt eget initiativ och din egen vilja. För Gud är en Gud som aldrig tvingar dig. Gud är en Gud som aldrig formar ditt liv i så färdiggjorda gjutformar att du liksom bara upplever den enda stora passiviteten. Utan ditt liv ska formas alltid i ett samspel mellan Gud och dig. Det är Guds intresse att din bit ska bli så stor som möjligt. Men riktad åt rätt håll, så att säga. Vi kan uttrycka det så här om vi vill. Låt oss anta att du går och gifter dig med en person som är alldeles uppåt väggarna fel. Låt oss anta att du gör det. Kommer du därigenom att sumpa Guds plan för ditt liv? Svaret är nej. Det kan du inte, för Gud visste redan från början att du skulle gifta dig med fel person. Förstår ni? Och det där är en tanke som kan få oss att slappna av lite grann. För faktum är att vandringen i anden ska inte göra det krångligare för oss än för världens barn. Utan den ska alltid upplevas som en hjälp, en lättnad, ett erbjudande och ingenting annat. Den dag du upplever vandringen i anden som en börda, så är det fel någonstans. Jag kan inte påminna mig ett enda exempel i Bibeln på att man liksom ängsligt har hållit på och frågat Gud, vem ska jag gifta mig med? Utan det var tydligen en ganska självklar sak, och på den tiden var det ju ofta så att det bestämde fäderna när barnen var små. Det här, det innebär ju att vi liksom i hela vår vandring i anden måste också vila på Paulus ord i Romarbrevet 8 om att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Allt. Det ordet måste egentligen vara en grundval för vår vandring i anden. Därför att det är på den grunden som du kan våga fatta egna självständiga beslut också i situationer där inte Herrens omedelbara vägledning finns så klart tillgänglig att du aldrig någonsin ska behöva komma i en personlig valsituation. Utan det känns som hela ditt liv gick på räls utan växlar. För liksom så formas ju inte vårt liv. Utan hela tiden ska det finnas ett stort utrymme för vår egen vilja att välja. För den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Och detta innebär att du får välja själv. Jag tror det är grundregeln. Om du är inställd på det, att för dig gäller samma villkor som för världens barn, du får välja själv. För Gud vill att din vilja ska vara fri. Men Gud ställer gärna upp som konsult. Men världens barn, de väljer kötsligt. Och du ska välja andligt. Och det innebär alltså att där världens barn går efter det utvärtes, det synliga, skönhet, pengar, status, makt, inflytande och annat sånt här skräp, så går du istället efter kvaliteter som du förnimmer med din ande.